Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Samma. Jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vad då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack, Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till podden Inte din morsa Summer Edition. Hejsan svejsan.
Det är mycket på tapeten, frugan.
Så vi ska göra en liten uppföljning på Läckberg. Jag ska prata om Andreas Cervenkas sommarprat.
Moralens död.
Ja, moralens död verkligen. Mm. Och
jag ska göra ett litet sexualitest på dig.
Hur har det med, spännande.
Hur har det med sina skriter hemma?
och avslöja vem som är Sveriges mest återvärda sexiga man.
Och varför han är.
Och varför. Mm. Ja, spännande, spännande.
Mycket spännande. My teeth gone cold, I'm wondering why I got out of. vet vad som hände igår?
Nej.
Jag bara tycker att det här är så väldigt roligt. Du hörde ju den där låten nu som spelades. Mm. Dido. Mm. Kommer du ihåg den 90-talslåten? Mm. Sen plockade ju Eminem upp den.
Mm.
Mm. Bobba har ju rakat huvudet, eller Elon har gjort det på honom. Och han har nu kommit fram till att han är lik Eminem.
Oh.
Mm. Men jag vet, du ser ut som en ap i moj. Du vet, man gullar. Gud vad jag håller på att rakas hår när mamma tittar bort. Men det var som jag sa till min exman. De är barn, inte supermodeller. Man skulle ta in white trash-kortet. Hur som helst, jag ska iväg och cykla till Hässelby slott där jag nu huserar 3 dagar för att skriva bok. Sätter mig på den här cykeln, är lite försenad, blir inte chockad över det. Cyklar liksom lite åt fel håll i vanlig ordning. Fattar inte liksom att jag bara ska mot Hässelby, det är ju bara rakt ut från Bromma.
Mm.
Nej, kollar inte riktigt det utan åker mot Kungsholmen, inser att jag punka. På min fina nya cykel. Eller så här, men vad heter det? Mountainbike typ, som jag ska ha på. Det här loppet som jag ska ha på. Och bara, nej, jag orkar inte. Stanna på macken, försöker pumpa i, försöker be om hjälp. Så här, jag vet inte riktigt, är det här något fel? Då kommer cykel, liksom Benny typ, cyklande bakom med så här 400 slangar och så här, liksom hög musik och hit och dit. Och står bredvid mig. Han bara, hur är det? Jag var så här, nej men du skämtar, du är nu här, du kom nu, du åker runt och lagar liksom cyklar.
Mm.
Då fick jag hjälp och sen började vi snacka såklart och han bara, ja men det är så bra, så här, jag har ingen hemsida, jag får ändå jobb liksom. Men det var inte det jag skulle gå in på, då sa jag såhär, hur bedömer du att chansen är att jag får punka och du cyklar förbi? Han bara, jag har kollat upp det, det är 1 på 3,5 miljon.
Mm.
Då kände jag så här, dags att ta en lott. Nej men det är så här lustiga grejer. Och det var då jag tänkte på, när jag lyssnade på det här avsnittet med Malena och Samanda då, deras podd.
Mm.
Att när han stod där, då fick jag, alltså mitt jag uppgick i något större.
Mm.
Jag kände så här stod jag, min cykel har punka, jag ska ut liksom jag ska ut till Hässelby slott och träffa Fi, jag är försenad. Och sen så helt plötsligt står han där och lagar min cykel på 10 minuter. Och så swishar jag 390 spänn. Jag var så här, och det är det som... Vi lyssnar.
Du, jag berättade för dig att jag hade tappat bort mina nycklar.
Ja, och det gjorde du inte med flit.
Nej, du vet.
Som så. Du anklagar mig för att jag går och tappar bort nycklarna för att jag vill uppleva pre-orgasm.
Precis, vi har pratat många gånger i podden. Får vi berätta för nya lyssnare då, att... Det här med att när ett par nycklar är borta och man går och letar och letar och letar och letar och sen till slut hittar dem,
ja.
Så får man den här, vadå?
Befrielsen från en spänning som man har burit på, och det kan likna befrielsen som man får av en orgasm. Men det stora med att hitta nycklar som är borttappade, det är det där momentet när man plötsligt känner, nu är de här, och då försvinner jaget, alltså själva jagupplevelsen uppgår i något större, och det kan man likna vid någon orgasmupplevelse, att jagets gränser upplöses och man förenar sig med en annan, man förenar sig med universum om man så vill. Så det är därför vi jagar så mycket de här upplevelserna av när jaget försvinner och vi känner oss mindre ensamma och gränserna förskjuts mot något större.
Mm. Sex.
Du fick alltså en orgasmisk upplevelse när cykelgubben kom.
Nej, inte när han kom, men när jag insåg att så här, där stod jag och han var så här, tagga jäveln, han kom från Lund, och jag bara, nej men den har bara stått på min balkong. Hur kan tagga jäveln komma in där? Jag var så här, vad fan? Och sen så bara står han där med sin cykel och massa slangar. Han bara, jag tror att jag, lundensiska, jag tror att jag har en slang där. Men vänta lite, följ med mig bort till min kund här borta. Och liksom bla bla. Och sen säger han så här, du får också önska din favoritlåt. Jag bara, okej, jag måste komma på någonting snabbt. Jag bara, Dido. Han bara, Dido. Och sen så bara cyklar jag lite och han testar cykeln och vi lyssnar på musik. Och sen åker jag iväg och så tänkte jag så här, vad lätt det här blev för att han var där.
Mm.
Om det hade varit så att han inte hade varit där, då hade jag kanske hållit på liksom i en vecka och så här, okej, jag får ställa cykeln här, så får jag åka tillbaka. Det hade upptagit min tid, precis som Samanda beskriver, så här, varje morgon. Man bara, vad fan är den där? Som när man tappar bort telefonen ibland. Mm. Och så ända visat Frasse hade tagit den till skolan. Du vet, man håller på hela dagen. Man känner sig som ett fuck up, man tycker man är så oduglig. Folk säger att man är oduglig. Och så går det några veckor, så bara, titta AirPodsen eller titta passet eller titta, man tänker så här, det är kört. Mm. Och jag tänker att det är en sån otroligt skön känsla, det är nästan som när man har gråtit. Man är så här, kanske inte var så farligt. Fan, livet, det är bra. Jag klarar det här. Jag är inte så dålig. Och jag tyckte den där jämförelsen var, jag har aldrig jämfört liksom med en sån känsla med sexualitet. Och så pratar man mycket om det här, att man ska göra grejer idag då, för att man så här, orkar inte vara i det här ekorrhjulet hela tiden. Man orkar inte känna press på sig, och därför så blir ju sex eller liksom något beroende eller dricka eller ta piller liksom, det är ett lätt sätt att fly från verkligheten liksom. Mm. Och så tänkte jag så här, tvärtom. Jag har aldrig tänkt att man kan jämföra sådana vardagliga upplevelser med något orgasmiskt liksom, att allting ska vara så sexualiserat liksom. Då tänker jag, det handlar ju också om vår kultur och om liksom sociala normer, att allting ska vara så sexualiserat och att män ska vara så, kvinnor ska vara så. I många andra länder som kanske är lite mer, man kanske, ja, naturnära, man bor i en skog eller liknande, så har ju det här suddats ut, vad som är liksom rätt tid eller rätt ålder för sexualitet och vem som ska ligga med vem, och man säger it takes a village to raise a child, att allting är så liksom inrutat i någonting som vi har bestämt. Att kvinnors hjärnor är så, och mäns hjärnor är så, och därför är det bättre om kvinnor tar hand och vårdar hit och dit. Det här är ju så jävla mycket efterkonstruktioner.
Jag håller på att ha jobbat hela våren med en programserie som ska ha premiär i augusti i P1, som handlar om beroende.
Vad heter den?
Den heter Beroende. Ja. Den 23 augusti har vi premiär, och jag har träffat en professor i historia som vi intervjuar i, jag tror att det är tredje avsnittet, och han har liksom riktat in sig på alkoholismens historia eller beroendets historia. Det var så sjukt intressant att prata med honom om beroende ur ett historiskt perspektiv, där han verkligen belyst att det har inte sett, att bruka alkohol och att vara dyngrak har inte problematiserats förrän efter liksom industrialismens intåg.
När vi var tvungna att behöva produktiva.
Ja, och att det inte funkade att man liksom ramlar in 25 minuter för sent för att man typ var aspackad igår. Eller att det inte funkar att vara full, därför att den här nya tekniken kräver liksom precision och säkerhet och såna här grejer. Så innan dess så beskriver man inte alkoholism som en sjukdom, utan det är liksom mer ett andligt problem. Liksom, det har ju funnits en massa så här, ja, men förstås i kristendomen och i kyrkan, olika idéer om hur mycket eller lite man ska dricka och så vidare. Men det är industrialismens intåg i vår historia som gör att vi börjar betrakta det här som ett problem.
Wow!
Jävla intressant. Och han menar ju också på att Johan då, som han heter, Edman, han är ju då professor i historia, och han menar att det är farligt att medikalisera allting så som vi har valt att göra nu, att det finns stora faror med det, och då pekar han ju på liksom den forna mentalsjukhusvården, att du liksom faktiskt kan tvångsvårda personer som är alkoholister, och det gjorde man inte främst av liksom barmhärtighetsskäl, utan det gjorde man för att de här jävlarna förstörde och inte var samhällsnyttiga, helt enkelt. Alltså, det finns moraliska skäl att vårda människor som är sjuka, men det finns ju också massa med samhällsnyttiga skäl att få undan folk som är besvärliga liksom.
Så han var inte stör alls produktiviteten.
Ja, så stör. Och jag har liksom aldrig ens funderat över det, och då kände jag så starkt att så här, vi måste lära känna vår historia, och det är ett jävla regelbrott att inte göra det, att stirra sig blind på det som är exakt här och nu, att man måste titta på liksom, vad säger oss historien. Och den här veckan har jag fått flera sådana så här aha-upplevelser, bland annat när jag lyssnade på Andreas Cervenkas sommarprat. Har du lyssnat på det?
Nej!
Det kom ju för ganska många veckor sedan. Det var liksom en av de första sommarpratarna. Han är ekonomi,
varit ensam med barnen i tid på Gotland. Jag har inte
lycka till att lyssna oavkortat i en och en halv timme. Nej, men han är ju ekonomijournalist och har jobbat på alla möjliga olika tidningar. Men han har framförallt skrivit en bok som heter Gir i Sverige, som ju vann Stora journalistpriset. Och jag tycker att det är synd och skam att vi lever också i tidvarv där allting ska vara så här fast lane till att det ska vara underhållning, vilket gör att väldigt många kanske skiter i att läsa en sån bok. Men då kan man ändå kosta på sig att lyssna på hans extremt alltså så här, lättillgängliga sommarprat. Alltså, jag har tvingat alla mina barn att lyssna på det. Jag ska inte säga att jag tvingat Olga, för det var hon som tvingade mig att lyssna på det. Men fy fan vad det är upplysande. Och allt det som jag saknade i Läckbergs sommarprat fick jag i det här sommarpratet. Jag vet efter en och en halv timmes lyssning absolut ingenting om Andreas Cervenka som privatperson. Alltså, han har ju inte bjudit ett jävla piss på ett enda trauma eller ett ord om sin familj. Men däremot har han använt den här timmen till att educate oss och upplysa oss om vad vi lever i för ekonomiskt tidevarv. Och vi behöver det. Vi behöver det. Alltså, vi måste påminnas om vart vi är på väg.
Vi måste lyssna lite här.
Februari 2021 frågades Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad ut i riksdagens finansutskott. Så här sa han. En effekt av de låga räntorna och de stigande tillgångspriserna är att det har medfört betydande omfördelningseffekter. De med lån har gynnats av lägre räntebetalningar och banksparande har missgynnats. Hushåll som äger bostad eller aktier har gynnats i förhållande till de som inte har några tillgångar. Vad menar Hans Lindblad? Jo, det han säger är att när Riksbanken sänker räntan är det samma sak som att föra över pengar mellan olika grupper av befolkningen. Från de som inte äger till de som äger. Alltså, ta från fattiga och ge till de rika.
Och det som jag tänker mycket på efter den här lyssningen, det är... Vi hade Abbe Bonnier på lunch igår och hans underbara fru. Och de,
hemma eller
på hemma McDonald's? Var det. Eller, på McDonald's tog vi en liten donkenburgare.
De var inte nöjda, det var de inte. De är vana vid finare.
Nej, men de skulle förhandstitta en film. Så de var där. Men, och då fick vi en liten bok som Ingvar Carlsson har skrivit, den förra statsministern. Som handlar om döden. Och som är liksom hur fin som helst. En pytteliten bok som handlar om att han för första gången i sitt liv låter oss komma nära. Så den kan jag verkligen rekommendera. Det är en jättefin bok. Men sen så pratade vi också om det här sommarpratet. Och Andreas Cervenka berättar att Tage Erlanders fru, alltså den förra statsministern, eller vad det nu var, socialdemokratisk statsminister. Hans fru, när hans regeringsperiod liksom var slut, då kommer hans fru tillbaka med blyertspennor från regeringskansliet och lämnar tillbaka. Den typen av moral hade man då. Att liksom, det här är inte mitt. Nej. Det tillhör inte mig. Nu har jag fått landet, det här förtroendekapitalet. Och det ska jag fucking förvalta. Och Abbe berättade en väldigt spännande grej. De har ju då varje år på Manila, den här stora villan ute på Djurgården som ägs av Bonnier.
Mm. Tack för inbjudan. Länge sedan jag blev inbjuden på det.
Ja, jag har aldrig varit där. Men vi är liksom inte förtjänta, vi måste skriva böcker om, och ge ut på deras förlag. Men då var ju såklart Ingvar Carlsson bjuden på den här sommarlunchen på Manila. Och då hade Abbe frågat om han kunde få hämta honom i en så här jättefin veteranbil. Och då avböjde Ingvar Carlsson och sa, nej, jag har lovat mig själv och mina döttrar att jag alltid ska åka kommunalt.
Och då står han fast vid det?
Han står fast vid det. Och det här säger liksom allt om vad man som folkvald politiker måste vara beredd att offra. Alltså, det måste finnas någon jävla stamina, någon jävla moral, någon form av respekt för liksom det allmänna. Att man har fått det här jävla förtroendet för att man är folkvald. Och det... Hur mycket våra liksom nutida politiker roffar åt sig för att de helt plötsligt bjuds in i rum som de inte haft tillgång till och som ger dem såna enorma vinstmöjligheter. Och han pekar ju ut framförallt fyra personer. Det är Reinfeldt.
Carl Bildt.
Nej, Carl Bildt inte utpekade Cervenkas sommarprat, men Göran Persson är det definitivt. Per Nuder är det definitivt. Även Thomas Bodström, som ju framstår som en sån duvunge och liksom så gullig och härlig. Så här, den fattigaste av de här personerna, jag ska inte tala för Thomas Bodström, men Göran Persson, Per Nuder och Fredrik Reinfeldt. Vet du hur många miljoner de har? Den fattigaste av dem.
Köris äger typ halva Sörmland, så att han måste vara god. Per Nuder kanske ligger sista på typ så här 50 mil.
Ja. Den fattigaste äger 50 miljoner. Det här är alltså socialdemokratiskt förtroendevalda personer som kämpar för en fördelningspolitik som ska göra livet mer rättvist för alla i det här landet. Och de har liksom istället använt sin regeringstid till att förmera sig ekonomiskt.
Och också använder de kontakterna de har fått där till att casha in efteråt.
Verkligen. Och att de också har byggt ett politiskt system där de ligger så jävla mycket före.
Mm.
Om man nu ska kunna bli rik, det säger han också, Andreas Cervenka, eller Cervenka, jag vet inte hur man uttalar det riktigt. Men han säger det att bli rik handlar 0% om intelligens. Det finns det liksom hur många studier som helst på. Det har ingenting med hur smart du är. Alltså. Nej, exakt. Det
är förklaringen.
Men vet du vad det handlar om jättemycket? Dels så handlar det om hur riskbenägen man är. Men det handlar också om tur. Och där kan vi ju då glida in lite grann på Läckberg som har fått väldigt mycket. Hon har ju varit i farten igen. Och jag tycker inte ett dugg synd om henne, där hon laddar upp en bild på sig själv och sin unge som sitter i då economy, i grisklass. Där
alla
hon själv och
alla barnen.
Alla barn får åka den ekonomiklass. Medan hon och Simon då sitter i businessklass. Och hon har ju alltid svar på tal om varför de gör på det här viset, och det är för att fostra hennes barn till att bli strebers. Att de själva ska ha en drivkraft.
Simon då, han behöver inte vara streber eller, för han ligger med henne.
Ja, det undrar man ju också över. Ah. Alltså, så här, eller det är märkligt. Eller?
Nej, men jag läste det där, men vet du, jag tänker så här, den där ursäkten är så dålig, för du vet ju själv när man sitter på ett flygplan, om det skulle hända någonting, det är inte att så här, Camilla Läckberg får gå bak till sina barn och säga så här, sorry, då är jag med kidsen. Du vet, min största skräck, det är därför jag inte gillar att flyga utan barnen, det är att jag skulle liksom dö utan dem, eller de skulle dö utan mig, i den skräcken.
Eller, jag har full förståelse för att man placerar föräldrarna på olika flygplan för att man vill att någon ska överleva med barnen.
Det har vi pratat om många gånger, men det blir ju aldrig av. Liksom.
Men jag tycker framförallt att det är så jävla cyniskt sagt mot de som jobbar hårdast i vårt samhälle. Det vill säga undersköterskor, städerskor. Är de inte arbetsamma nog? Då ingen av dem skulle någonsin ha råd att köpa en businessklassbiljett.
Nej.
Jag har aldrig kunnat köpa en businessklassbiljett till mig själv.
Kom ihåg när vi skulle uppgradera oss lite när vi hade varit med Triumfen?
Åkt med SÖs barnbilar.
Jag kunde inte med det, va?
Nej, men vi kunde inte betala. Inte, men liksom, den enda som gjorde det var ju på riktigt Kristoffer Triumf. Ja. Du säger nästan allt.
Och det var samma sak när jag var på mitt hemliga övistelse. När flera var så här, nej, men vi uppgraderade oss till business. Jag var så här, nej, men jag har inte ens tänkt tanken att man kan göra det. Jag var så här, nej, men skulle jag lägga ut 10 000 extra sen? Nej, då skänker jag heller det till välgörenhet. Här ska inte jag sitta och vara. Och nu äter vi upp. Och,
alltså, nej, men utan att diskutera inkomster vidare så handlar det liksom att flyger man business, då har man jävligt mycket pengar.
Mm.
Jag kan säga att jag och Micke har aldrig betalat själva för att flyga business. De enda gångerna vi har gjort det är när det är filmbolag som flyger honom till och från inspelningar.
Mm.
Alltså folk gör generellt inte det.
Nej.
Om man inte liksom, som sagt, har väldigt mycket pengar. Så hon har ju extremt mycket pengar.
Vet du vad som störde mig på väg hem från min hemliga resa? Det var att Magnus Hedman satt i business.
Oj.
Och då kände jag lite så här, men vadå, bodde inte du en etta? Och så här, oj, det har gått fort. Alltså, jag menar inte så. Jag bara märkte att jag blev så här lite tantaktig. Så här, jaha, här sitter ni. Mysigt för er. Varför, liksom, jag vill ha en förklaring.
Nu får du förklara dig.
Det är väl inte mitt problem. Sitter i jävla business, bränn dina pengar. Men jag kan aldrig förstå det där. För att om man åker på kvällen också, då tar man en liten glad vinare, då somnar och är jättetrött, då sover man ju ändå liksom.
Ja, men
det där är mormors salig ande som sitter på min axel och bara säger, shoppa det inte.
Nej, och det är väl, jag tror att det är det som jag stör mig så mycket på när det gäller Läckberg och Simon Sköld. Det är att de saluför en så här reinfälskt liberal idé om att alla människor som jobbar tillräckligt hårt kan flyga business.
Mm.
Och det är bullshit och det är ljug och det är lögn. Och det vill jag bara förtydliga här. Därför att de människor jag känner som jobbar hårdast av alla, det är, gå in i hemtjänsten bara. Alltså gör det bara, snälla. Mm. Jag blir tokig på den retoriken liksom, att så här sitter jag har förtjänat det här. Läckberg har haft enorm tur. Sen har hon också liksom gått handels.
Timing, hon har haft timing.
Ja, hon har haft timing, men hon har också gått handels. Och människor som läser på Handels får ju lära sig om ekonomiska system, och de får all den här kunskapen som gör att man faktiskt kan förmera det kapital man har. Så redan där har hon ju ett försprång. Och människor som inte är fostrade in i ekonomiskt kapitalstarka liksom familjer har ingen jävla koll alls på hur man ska kunna berika sig.
Nej.
På kapital eller på att ha anställda. Men det vet hon, och den kunskapen har hon. Och jag tycker att det är respektlöst att inte liksom se det. Utan bara så här, på ett så jävla förenklat sätt lägga fram det som att det här är liksom var och en som hugger i. Jag vet att jag själv kan säga så här, vem som helst i Sverige kan bli rik eftersom vi har liksom gratis utbildning. Men samtidigt så finns det ju ändå en jävla grundförståelse för att det kräver så otroligt mycket mer av någon som är född på samhällets botten att ta sig liksom till en position där det, där det tjänas mycket pengar.
Mm. Om det inte
än för någon som
kulturell.
Är född i en villa i Djursholm och har allt det där, liksom har läxhjälp betald, har föräldrar som hämtar tidigt, har liksom en jävla uppsjö av både socialt kapital kring sig och sen också hamnar i de rätta miljöerna som gör att man har kunskap och människor kring sig som vet hur man gör.
Jag är alltid sist på skolan. Typ 16:30. Man bara, jaha, vi hämtar 3. Man bara, 3, då äter jag lunch. Alltså, det här handlar inte alls om någon form av avundsjuka. Men nu efter separationen mellan mig och Mattias så är det så här, han tänker ju inte ens på att han kan åka till sina föräldrar med barnen. Och där finns det mat och fika och kärlek. Och igår fick killarna nya liksom gympadojer. I hans värld så är ju det bara så som det ska vara. För så har det alltid varit liksom. Och även om det som i alla familjer uppstår schismer och man kan tycka olika och det är ju rätt och fel och liksom, det kanske inte alltid är så nära familjebanden och det, ja, men som i alla familjer det går upp och ner. Så vet han att där är en famn han alltid kan återkomma till. Och har man det så kan man dels ett vara ganska nonchalant mot andra som inte har det, för man har ingen aning om hur det känns. Yes. Och två kan man heller inte ha någon förståelse för. Vi har ju pratat mycket om det där, att jag lägger ner så mycket tid på mina vänner för att det är min familj. Att jag har liksom ingen annan backup. Så att om jag inte har dem så har jag liksom ingen som kan backa mig. Så det finns liksom, det är inget så här. Det handlar inte om att jag vill investera så mycket i mina vänner, men mina vänner är också min familj. Och det, liksom, där kan vi inte riktigt mötas. Och det märker jag på honom, att men nu hämtar killarna så åker jag till mamma och pappa då. För honom är det liksom inte ett privilegium. Och för mig är det det största privilegiumet som jag någonsin skulle kunna ha. Och även om bara liksom, min mamma levde eller om pappa hade varit lite mer uppstyrd. Liksom, att man bara har någon, liksom, någon som alltid tar emot den för den man är. Och som man är. Var en annan kompis som sa, jag är så sjuk och jag ska hämta mamma och pappa och vila upp mig. Du vet, jag får sån ångest på slag och avundsjuka när någon skriver ett sånt sms. Och det kan jag aldrig förklara. Men att det alltid är så här, i resten av mitt liv ska jag taga dessa bördor, ekonomiska och barnen själv. Det är liksom, jag kan aldrig förlika mig med den känslan. Det är svårt. Håller du inte med om det?
Nej, jag känner inte riktigt så. Alltså mamma, vi har ju liksom också, alltså vi har ganska liknande lägen eftersom jag inte har någon kontakt alls med min pappa, och han har liksom inte riktigt varit den där trygga nallebjörnsfamnen som man åker hem till när man är sjuk.
Som köris eller?
Nej, men jag håller med dig om att jag har vänner som är det. När mamma dog så hade jag liksom så här, ja men du vet ju precis hur det är när någon dör, att allting handlar så väldigt mycket om det här praktiska, att det ska hållas på och rensas i dödsbon och lämnas in olika så här redovisningar. Alltså det var ju det är så sinnessjukt att man är tvungen att göra det
direkt efter, direkt efter att
man, ja, man liksom fattar absolut ingenting, så ska man säga, nej men då måste vi hugga i här för hyresvärden vill att lägenheten.
Man skulle få ett ettårs dispens.
Ja, någonting i alla fall. Alltså jag tänker att den som tar ett grepp om det där och skapar någon typ av företag som bara, hej, vi hjälper till, typ. Alltså, den kommer bli miljonär, tror jag.
The dead rescuer, typ.
Ja, verkligen. Så.
För fan,
sorgräddaren, typ.
Vi tänker inte ge det till dem, vi tar tillbaka, klipp bort det, Erika.
Ja, men hur som helst. Jag minns när jag åkte hem efter att har liksom lämnat över nycklarna till HSB, är mammas värld. Då var det liksom någonting i mig som var så här, jag bara kände bokstavligen hur det gick sönder. Jag kunde inte köra min bil. Så jag så här ställde mig vid Fåfängen, du vet, som ligger på Söder. Jag bara svängde av bilen. Och sen liksom började jag gråta på ett sätt som jag aldrig gråtit på det viset. Och jag kände så här, jag kommer bli typ galen nu. Mm. Och då ringde jag till Margita som ju är liksom någon typ av ställföreträdande moster i mitt liv.
Ja.
En granne som jag lärde känna för att hon var min granne när jag och Ville var ihop. Och sen har ju hon blivit en av mina bästa vänner. Så jag bara lyckas liksom ta mig hem till henne. Jag ställer min bil där också. Typ, jag vet inte hur jag kom hem till henne. Men hem till henne kom jag. Och sen låg jag så sked med henne i 5 timmar. Och bara grät. Och då tänker jag att det är min mamma. Hon, alltså... Hon är min
men jag
moster.
Fattar det där. Alltså det där att man har vänner som man kan... Men jag kan inte försonas med tanken om att jag inte får åka hem och vara min mammas dotter.
Nej.
Att åka till sommarstället i Småland och man är så här... Åh, då var jag mycket yngre. Då var jag så här, gud, jag har jobbat så mycket, jag har festat så mycket. Och det är slut med den där killen. Hon bara, okej, Anson, typ, nu börjar lägg dig i soffan där så ska jag fixa lite middag. Alltså så här, den omsorgen och det familjekassammet som är... Jag vill skrika till alla, inklusive Mattias. Var så jävla tacksam. Jag är mer tacksam över dem. Liksom. Alltså, jag vill bara banka in i mina barn. Jag säger när de håller på och tjafsar och liksom bråkar. Jag bara säger, ni har varandra. Liksom, ni har er själva och era 4 brorsor. Det är det finaste ni har. Ni kommer alltid ha det. Men det är ju så, det man tar för givet, det är inte det som man liksom... åtrår, förstår du?
Verkligen.
Först man råkar ut för något sånt där.
Först man förstår hur... Det är också någonting som jag tycker att livet på något sätt talar om för en gång på gång. Att man ser ju sällan det man har. Och det är först när det liksom tas ifrån en. Det är väl inte ett förintet som ordspråket. Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
För män som bara så här...
Ja, men det gäller ju även för oss. Alltså, jag tycker inte alls att jag värdesatte till exempel Jämtland eller min mammas jämtländska släkt och det hon bidrog till. Och jag vet att hon ibland kunde vara så här sur och lite bitter ibland.
Ja, jag fattar,
och vara så här, gud vad ni liksom är, ni är så bortskämda med det här och ni fattar inte så här.
Nej.
Och det gjorde vi ju inte, för att hon serverade det ju som en så här havregrynsgröt varje morgon. Och det är först när den inte står på bordet som sagt som man bara, shit, var är det någonstans? Och hur ljuvlig och hur underbar den är. Och jag vet inte ens hur man ska komma runt det. Hur man ska börja. Jag tror att mycket utav andlig utövning handlar ju om att fasta. Och om att avstå saker och att träna sig i att liksom hålla sig från grejer. Och anledningen till det kanske är för att vi ska lära oss att uppskatta det sen.
Ja, jag vet.
Att vi måste späka oss liksom för att se vad fan det är vi har. För att sen blir det liksom inte lika åtråvärt.
Nej, jag vet.
Om vi bara liksom fortsätter att mumsa. Men nu måste vi ju ändå, som utlovat, prata lite grann mer om Läckberg. Vi var lite missnöjda över vår egen liksom analytiska förmåga. Vi tyckte att så här...
Grunt!
Vi kritiserade henne för att vara grund i sitt kroppshatande. Och att hon liksom inte gav några andra förklaringsmodeller till det än den gamla vanliga liksom genusperspektivet och kapitalismen som hon ändå vurmar och älskar. Så det går liksom inte ihop. Men... sen var vi ganska grunda själva i vår analys och fick en del kritik för det.
Ja, och jag har även fått kritik av mina vänner som inte då kanske har ansetts vara vare sig mulliga eller tjocka eller liksom haft någon, vad ska man säga, defekt, utseendedefekt under uppväxten och ändå har ett sånt otroligt självhat och kroppshat och utseendehat. Och då är jag så här, va? Men inte du väl? Hon bara, jo. Så att liksom, jag tror inte du förstår, Ann. Jag var så här, nej, okej, du menar så. Men sen är det just det där, att det vi har pratat om, att vi var för grunda. Men det som också är med många av de här sommarpraten, att det sommarpratas för redan frälsta. Redan de som håller med och tycker så, ja, man ska få vara hur man vill och det är deras fel, istället för så här, okej, jag fattar. Det var någon som skrev också så här, det handlar om patriarkatet och att liksom männen ser på våra kroppar och liksom utseendehetsen hit och dit. Men grejen är att det, om vi nu ska prata historiskt, så är det så här, det har alltid varit så här.
Mm.
Och då var det någon som sa så här, ja, men under Rembrandts tid och det, när det fanns liksom dåligt med mat, då skulle vi vara så här, då skulle det synas på oss att vi var så stora och tjocka. Nej, jag tror inte att kvinnor var så himla stora och tjocka. Det, liksom, det har aldrig ansetts särskilt attraktivt, förutom i extrema svälttider.
Mm.
Och jag tänker så här, även liksom Coco Chanel, så här, du kan aldrig vara för ung och för smal. Och det har alltid ansetts liksom stå för ungdom och skönhet att vara smal och vacker och liksom, så att jag kan inte heller riktigt skriva under på det där männens blick på samma sätt heller längre.
Men
kontrollbehovet var vi inne på.
Ja, och det som vi kanske missade lite grann i vår egen analys, som jag kände efteråt, så här, gud, vi måste liksom, det här är ju precis det handlar om, som ju jag tror kanske främst är det som har bidragit till hennes kroppshat. Och det var faktiskt Mia Sahl som skrev, vi tog upp det i förra podden också, en gammal journalistkollega till mig, att det handlar liksom om kontrollbrist.
Mm.
Och att det är det som gör att hon blir helt galen på sig själv. Men sen tycker jag också att ett viktigt perspektiv, jag håller på med den här beroendeserien. I den serien så kommer vi plocka upp olika beroenden som inte riktigt än är det, alltså de är inte inskrivna i den diagnostiska manualen för psykiatrin. Sockerberoende till exempel är liksom inte erkänt som ett eget beroende. Men det kommer troligtvis att bli det. Amerikanska psykiatriförbundet vill det, och det är de som formulerar det psykiatriförbundet. Ja. Spelberoende då, eller hasardspelssyndrom, var ju då inte en diagnos för 10 år sedan. Mm. Utan det var liksom bara ansågs vara, alltså bara att man var en dumjöns typ. Ja. Men nu är det verkligen ett eget beroende.
Dålig karaktär.
Ja, så det där är liksom pendlar. Och det kommer komma. Har vi valt i vår beroendeserie att ha med sockerberoende, relationsberoende eller kärleksberoende, sex- och kärleksberoende. Som inte är en beroendesjukdom då, eller beroendesyndrom, enligt DSM-5. Skit i det. Men mat och överätning, det är ju en ätstörning kallas det för. Men det är väldigt likt beroende. Därför att när du äter, och Läckberg beskriver ju det i sitt sommarprat, att hon äter för att trösta sig. Och det är precis det som händer. När vi äter så kommer vår hjärna att belöna oss med kropps egna må bra hormoner för att belöna oss för någonting som gör att vi överlever. Vi äter, därför lever vi. Vissa människor har hjärnor som är väldigt, väldigt känsliga för att ta upp de här må bra hormonerna. Och alla må bra hormoner, endorfiner, alltså det finns ju dopamin, supermånga olika typer av sådana må bra hormoner. Vi kan bara sammanfatta det med att det är det. Och de gillar vår hjärna, såklart. Det är belönande för beteenden som sex, motion, mat, sömn också, får jättemycket oxytocinpåslag. Mm. Och fina dopaminpåslag av att jaga saker till exempel. Alltså, ja, det är en stor så här, kemikaliefabrik som finns i våra hjärnor, och vissa har känsligare receptorer för de här må-bra-hormonerna. Och jag tycker att det var väldigt intressant i hennes sommarprat att hon beskriver att hennes, liksom, hon säger ju inte ens att hon har en ätstörning.
Nej.
Men hon nämner ändå att hon tröstäter och att hon alltid har använt mat för att trösta sig.
Mm.
Och det är därför hon går upp de här 20 kilorna. Det är under pandemin, under stressiga perioder, och det rimmar väldigt väl med alla andra typer av beroendesjukdomar också. De triggas av stress. De triggas av att vi har kortisol i kroppen, alltså vi känner ett hot mot oss själva, och därför vill vi pumpa på med saker som gör oss överlevnadsdugliga.
Mm.
Och hon nämner ju i sommarpratet att hon börjar äta och gå upp väldigt mycket i vikt i samband med att hennes pappa dör.
Ja.
Och jag bara tänker så här, tänk att hon själv inte har sett det. Sambande. Eller har hon inte, kanske har hon gjort det. Hon kanske har pratat om det här i terapi fast inte vill dela med sig av det.
Ja,
men jag tycker baske mig, som sagt, det hade jag saknat. Alltså den typen av självanalys. Jag hade gärna velat höra att hon hade fördjupat sig i, liksom, ska man outa en sån här problematik- så kanske man inte ska nöja sig med att det är samhällets fel att jag hatar min kropp, utan man kanske ska prata om varför har jag svårt att hindra mig själv från att äta? Mm. Varför är det ett problem för mig? Det är klart att det är problematiskt att samhället har en elak blick på min kropp, alltså som är en effekt av att jag har problem med maten. Det är klart att det är liksom en egen problematik förstås.
Mm, mm.
Jag tycker inte man ska hata på någon som har ett beroende överhuvudtaget. Men jag tycker ändå att det hade varit fint om hon, som är över 50, hade kunnat prata om liksom maten som ett problemområde.
Ja, men det som också blir kontenten av sommarpratet är ju att det spelar ingen roll hur framgångsrik hon är.
Nej.
Hur många liksom, även om hon gifter sig, får liksom de här killarna som hon kanske, min tolkning, inte kunde få i skolan. Hon opererar sig, hon säljer liksom, alltså, miljontals böcker. Hon är liksom mång miljonär. Allting hon tar i blir guld. Och det enda som hon liksom fokuserar på, enligt henne själv, det är hur många kilo hon går upp eller ner.
Mm.
Då tänker jag så här, då finns det ju liksom en djupare problematik att så här, min dopamin kickas på när den går ner, då hamnar jag i liksom i en känsla av att jag blir övergiven till exempel. Mm. Min pappa dör, och det är det jag pratar om nu i min, när jag gör stegen, att så här, det handlar väldigt mycket om att min amygdala liksom hamnar i någon form av freeze när jag tror att någon överger mig. Och det kan vara minsta lilla grej. Det kan vara så här, ja, nu ska jag sitta här och prata med jobbet. Jag bara så här, nu blir jag övergiven. Det är ju ingenting som jag tänker på hela tiden. Så jaha, och det har ju liksom Mattias sagt till mig. Ja, men du känner dig övergiven när jag ska göra så. Jag bara, va? Nej, jag har varit så bjussig med det liksom. Alla den så bara, eller har jag inte det? Att det är liksom någonting, alltså det är en dödsångest i mig som skapas. Jag tänker så här, ja, nu föredrar han dem och hiten och diten. Det är liksom en tanke som hela tiden ligger i mig. Att så här, jaha, nu vill han hellre vara med dem, nu är inte jag värd någonting. Nu kommer jag vara ensam kvar. Alltså det är ju liksom fucking steppen som jag är på. Då det bokstavligen var så att om du bröt benet, nej, men det gick inte att bära på någon liksom gammal kärring som hade brutit benet. Det var ju bara så här, hej, här får du några kastanjer och lite vatten typ. Ha det bra mormor, eller mamma, eller lillebror. För att så här, annars skulle alla gå under. Det var så här, ja, antingen får vi dö allihopa eller så får liksom en dö. Makes sense, även om det är så jävla hårt liksom. Och nu är det inte längre så. Alltså det finns liksom inga sätt att bli övergiven på. Förstår jag menar? På riktigt.
Mm.
Så det är ju bara en känsla vi har. Och det säger ju Anders Hansen också. Att så här, det finns en någon tydlig... Liksom, i forskning så verkar det som att vi har blivit mer hypokondriker. Ju mer modernt ett samhälle blir. Ju mer faror tror jag att vi har. Fast det finns inga faror längre. Så det ligger ju verkligen i vårt DNA. Men då tycker jag att det hade varit fint att utveckla så här... Varför hon tror att det har blivit så. Så här, jag pratade med ditten och datten i min terapi, enligt den forskningen.
Mm.
Alltså, jag kan inte bara få liksom, en föreläsning av hennes känslor kring det här. Och dels för att det är så här...
Nej, och att allt är alla andras fel.
Ja!
Alltså, hon skulle inte hata sin kropp och sitt sätt att äta på om inte samhällets blick hade varit så vidrig, hård och kall. Och att hennes då inkorg är full av så här... liksom kroppshatande kommentarer.
Det är i och för sig helt vidrigt. Man säger, låt folk vara som de vill. Jag bara säger, vad är det i folk? Det är ju det här kontrollen att, så här, att någon bjuckar på, antingen att man bjuckar på att man är fet eller också skäms för att man är fet.
Ja, men jag tycker också att så här, det finns en, vi brukar ju ofta vurma för det, att man måste kunna hålla två spår i huvudet samtidigt. Och
ja,
jag tycker att det, när vi pratar om så här kroppspositivismen, ja, jag välkomnar den, vi älskar den. Men jag tycker att det är förvånansvärt få som klarar av att vara kroppspositivister men samtidigt sörja att de kanske har en ätstörning. Mm. Vi har ju hyllat henne flera gånger. Apan satt i granen, ja, som äntligen har fått tillbaka sitt Instagram. Hon är liksom den enda som säger det. Att jo, jag har en ätstörning där jag hetsäter. Mm. Binge eating disorder heter det, den diagnosen. Och i perioder när hon är stressad och mår dåligt så hetsäter hon. Mm. Och det kan vara liksom att hon proppar i sig fem semlor. Det finns liksom inget stopp.
Nej.
Och det Och jag har pratat med henne, för vi funderade på om hon skulle vara med i vår serie. Men det blev inte så. Men hon var så otroligt generös. Och jag tycker det är befriande att hon vågar liksom prata om båda de här tillstånden, ja, samtidigt. Ja. Det hade jag önskat med Läckberg. Det är liksom hennes oförmåga att hålla vikten handlar liksom inte om att det finns massa kroppshat. Nej. Det handlar om någonting annat. Det var det enda vi ville säga. Och sen som sagt, som Mia Salso skrev till oss i DM, att det handlar också väldigt mycket om kontroll. Att hon liksom kan kontrollera allt i sin omgivning. Mm. Hon har hittat en formel för sitt skrivande. Hon har liksom produktionsbolag. Hon styr och ställer med människor. Och hon har också ett Instagramkonto som hon har blivit prisad för. Men jag kan störa mig på det väldigt mycket. För att hon har ju liksom åsikter konstant hela tiden. Och om allting. Samtidigt som hon blir enormt förnärmad när människor tycker annorlunda.
Mm.
Och det är väl regel nummer ett om man ska ägna sig åt det som kallas för åsiktsjournalistik. Eller liksom att man driver
sig. Gå i åsiktskorridoren helt ensam.
Ja, om man går runt där. Då kan man liksom inte bli förbannad över att så här, gud vad ni är larviga som rasar över att vi sitter i business, snyft, snyft. Nej, 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 ni bad om det. Du la upp en bild på det. Du går hårt ut med din take på hur barn ska fostras när det finns pengar i en familj. Och sen kommer folk gå bananas, därför att det är också så här, jag vet inte, det är så mycket mer som är så osmakligt. Så att jag kommer undvika hennes konto framöver. Och jag måste säga, för att avsluta och avrunda, att det är väldigt roligt att se att Fredrik Virtanen är tillbaka på bollen efter liksom år dold och gömd under en sten och liksom cancellerad.
Lite 17 maj-vibbar, han har ju varit lite i Norge och fått ut en bok.
Men det som händer med honom, som jag måste säga jag tycker är befriande, när en person har blivit så här doppad i kära, rullad i fjädrar, velat ta sitt liv, inte liksom få några jobb, har blivit nerplockad från en typ av så här piedestal. Han har ingenting att förlora. Så jag skulle nästan vilja säga att han är typ den sannaste pennan som man kan läsa just nu. Han fjäskar inte för en jävel. Han vet, han har liksom varit där. Han är så här, men försök att, han fjäskar inte för någon. Han bryr sig inte ett piss om att Läckberg kommer tycka att han är misogyn. Nej. Det var för övrigt någon som upplyste oss om det i ett DM. Använd inte misogyn på fel sätt. Det handlar bara om kvinnohat. Inte att man är liksom generellt så här ett asshole. Och det ska jag ta till mig.
Det ska, det är bra. Jag försökte hitta den här artikeln.
Mm.
Han har skrivit en artikel i magasinet Konkret.
Mm.
Som skryter om att de liksom sparkar underifrån.
Mm. Då skriver han
de sparkar uppåt, säger de.
Jag kan citera honom.
Jag hittade inte ens artikeln.
Miljardären Camilla Läckberg gnäller över att hon kallats fläskberg i några obskyra hörn på internet. Inom parentes, medan 99,2% älskar och hjärtlikar varje kassbok och varje politiskt utspel Läckberg gör. Det gör mig kolerisk på ett sätt som bara inte kan vara bra för blodtrycket. Skriver han. Det är faktiskt ganska roligt. Vidare ifrågasätter han att hela sommarpratet handlar om viktångest. Det är alltså en krönika han har skrivit i det här magasinet Konkret.
Mm.
Ingen ville pissa på Camilla Läckbergs genant narcissistiska sommarprat, skriver han. Och liksom sen har den här krönikan bildsatt med en vidrig liksom karikatyrbild på hennes då överviktiga kropp. Och hon har gått bananas på det. Hon tycker bara att det är synliggör hans då enorma kvinnofrakt som han ju alltid har haft. Det är beklämmande att se hur den typen av syn på kvinnor och kvinnors kroppar fortfarande existerar 2023. Men jag måste ta Virtanen en försvar, för det var liksom inte Läckbergs kropp han kritiserade, utan det var hennes sommarprat i det här fallet. Sen var ju kanske den där bilden felvald. Men
nej, men bilden är liksom... Det är inte okej att man 2023...
Det är inte som har valt det.
Nej, men gör en sån här karikatyr av någon överhuvudtaget. Vare sig varken kvinna eller man.
Nej.
Och
liksom, om man inte kanske har så här enorm politisk makt. Men skitsamma.
Jo, men grejen är att om någon gjorde den här bilden där man liksom gör en karikatyr att någon ser ut som ett fläskbär. Om vi hade gjort det med Leif G.W. Persson, som i och för sig ser ut lite så, så bantar han emellanåt. Han hade för fan inte brytt sig.
Nej.
För han är en landsfader. Det spelar ingen roll hur han ser ut. Han kommer få uttala sig om han så väger 663 kilo.
Men det kommer ju Läckberg också att göra.
Ja, men då ser vi inte fettman på samma sätt. Men det som vi pratade om också i vårt lite grunda analys politiska arbete. Det är ju så här att om kulturmän förr i tiden, män överlag, lex min far liknande, att det var okej att de var tjocka eller hade någon liksom mag och idrigt, och ändå då fick kvinns och kärlek och framgång, så är det inte riktigt så längre. Nej. Det är väldigt få framgångsrika människor som är tjocka, för då handlar det om att man inte har någon kontroll. Och kontroll är det viktigaste i samhället, att vi ska kunna kontrollera våra kroppar. Då kan vi vara framgångsrika, för då är vi också starka och vi är glada.
Ja, men det handlar ju det här om att klara att avstå.
Ja.
Det är ju ett sätt att visa att man faktiskt har impulskontroll. Och det är någonting som värderas väldigt högt i vårt samhälle. Ja. Att vara strategisk, planerande, att kunna ha struktur, att kunna ha ordning. Och alla typer av beroendesjukdomar attackerar ju de dygderna. Alltså du visar att du inte klarar av det. Och vi lever just nu i en tid som är så jävla liksom håsande av det där kontrollbehovet. När vi, om man tänker på 90-talet, liksom, när vi älskade Torsten Flink-personer. Vi älskade liksom galningar. Det var så här, ja, men Nirvana var det största rockbandet med så här idel heroinister på rad som vi bara stod och lovprisade. Och nu ser det inte ut så. Vi skulle liksom inte acceptera typ att Amy Winehouse var en...
Nej.
Hette hon det? Amy Winehouse. Att hon var liksom... Det största som har hänt musikhistorien ungefär.
Hon stod och vägde 1 kilo på, liksom, och var påtänd
som fan. Som, alltså, så här, vi är i en annan tid nu. Nu ska vi vara liksom hubbots. Vi ska vara perfekta på ett sätt som är skrämmande, måste jag säga. Och framförallt så är det ju sorgligt om man inte kan inse att det är en sjukdom. Och att den sjukdomen kommer ju existera och har gjort historiskt. I liksom 10% av befolkningen har den här genetiken- där beroende är liksom predestinerat.
Ja.
Sen behöver inte det betyda att man utvecklar det. Men det är i alla fall så.
Den som jag pratade om, den viktmobbningen som också Anna Bok har råkat ut för. Och som nu Camilla Läckberg... Det har vi ju inte heller riktigt uttalat. Eller det har vi ju. Att det handlar också om klass. Att om de hade fötts i en annan klass så hade det inte varit lika lätt att hacka ner på dem. Liksom.
Mm.
Det är lätt, viktmobbing är det man kommer undan med lättare. Så var det på skolgården, så är det liksom i kafferummen. För att det handlar om, som du säger, att i vår värld så måste vi ha kontroll, annars är vi inte lyckade.
Mm.
Och om man går upp i vikt, då har man ingen kontroll. Ju smalare, ju mer beröm får man.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, jag vet inte, jag måste avsluta min grej i alla fall.
Ja.
Och det handlar ju då om jaget och sexualiteten. Att man då kan hitta ett par nycklar eller en cykelslang och då få någon orgasmlikande känsla.
Men du inledde ju med det nu.
Jo, men nu ska jag runda ihop det.
Ja.
Dels tyckte jag inte att jag fick någon... jag fick varken bu eller bä av dig kring min lilla freudianska tolkning. Det gör ont i mig. Kommer inte jag med något smart och roligt?
Jo. Nej, men jag älskar att du har hittat deras podd, för den är helt fantastisk. Ja. Det var Sofia Edgren som tipsade mig om den, och den är helt... Hon är alltså Malena Ivarsson, vilket litet liksom orakel, litet är hon verkligen inte. Hon är ett orakel, och hon är så kunnig och bevandrad. Hon har ju läst jättemycket freudiansk psykologi, hon är mästerlig liksom på Jung och sådär, så att hela den här podden är en genipodd. Lyssna på den bara. Till sängs med kulturen heter den på Sveriges Radio. Jag vet inte om de har liksom fristående avsnitt också, men den är underbar. Men sen tycker jag absolut att det är sjukt spännande det här med att sex och olika typer av apropå ekorrhjulet handlar ju extremt mycket om kontroll. Och det måste jag säga som har semester, trots att jag är här inne och poddar med dig. Jag har dragit slutsatsen att det som jag mår allra, allra sämst av under terminerna med liksom skola och hela den skiten, det är de här inramningarna. Att jag måste hålla tider. Alltså det tar så mycket energi av mig. Det skapar sån stress hos mig. Det här inrutade. Det hävdas att rutiner är bra för människor och så här. Jag skulle vilja hävda att ja, till en viss mån, men det här tidsrytteriet, det är inte bra för mig. Och det kan jag säga med 44 år på jordklotet. Jag har utvärderat mig själv, det är inte bra för mig.
Nej.
Jag blir så stressad av det, jag blir så begränsad av det. Jag blir liksom styrd av det på ett sätt som jag tycker känns så ofritt. Och i en utopisk värld, och när man nu ändå har möjlighet att försöka skapa lite grann av sitt eget liv, så tänker jag framåt att jag tänker försöka begränsa den här typen av så här tids... där jag måste vara liksom på tid så mycket jag bara kan.
Okej.
Okay. På olika sätt.
Har då med din sexualitet att göra?
Nej, det har det inte. Men det handlar väl mer om att jag vill vara i det här sexuella tillståndet. Alltså jag vill vara i det här orgasmiska. Där man inte vet att nu har vi satt det här på tid. Och nu ska vi vara ute här om 5 minuter. Alltså... Åh, vad jag avskyr det. Man kommer upp i ett flow och så är det liksom någonting som ska bryta av det. Därför att det är, nu ska det liksom fotbollstester klockan 12.00 och nu börjar fotbollsträningen exakt 13.45. Och nu kom du för sent. Alltså flow-tillstånden som uppstår på sommaren när alla barn är lediga, när allting bara så här går som en mjuk vals och dans. Jag älskar det så mycket och jag vill försöka få in det i mitt liv mycket, mycket mer än vad det är.
Jo, men om man tänker till exempel på sexualiteten under liksom vikingatiden då. När man inte hade några klockor utan när man säger, ja, titta, nu står solen i zenit. Nu är det dags att gå och lägga sig, älskling. Och så blev det svinmörkt på min vintern. Så forskning har försökt göra gällande att så här, ja, vi fick till ligget, vi fick till sexualiteten och det för att vi sov i liksom kortare perioder. Vi kanske gick och la oss 6 och sen så gick vi upp igen 1 på natten och kanske gick iväg och låg lite ute i lillkammaren och fixade elden hit och dit. Det var ett mer liksom organisk sexualitet. När man inte kände att det var så här, nu ska vi dit, nu ska vi liggas, nu får vi få in det här liksom i kalendern. Jag tycker det är lite intressant, men då ska jag ju avsluta med ett litet test på dig då. Och sen så ska jag till slut avslöja vem som blir Sveriges sexigaste man. Om du inte är nöjd med hur din sexualitet fungerar för dig då, enligt det här lilla psykologiguiden-testet. Om du ska se så här, vad är du missnöjd med? Då har du kommit fram till att det är liksom den cykliska tiden som inte ska bli avbruten för dig. Så att du måste vara i tillstånd där hela miljön är lite orgasmisk och inte avbryts.
Ja, exakt.
Ja, men jag tycker det är så spännande. Då gör jag ett litet test på dig då. Och då tänker jag att det är då Michael Svensson som du ligger med.
Okej, okay. Det är det du föreställer dig.
Det är det jag föreställer. Ja, men det är han som är där ute på gården.
Ja. Ja.
Har du tabun och hämningar som stör dig?
Ja.
Du måste ju vara lite bjuckig, typ vad?
Tabu. Ja. Nej, men jag tycker ju att det är otroligt besvärande att det är liksom så här barn och människor i kring. Mm. Jag gillar inte att ha sex när det står liksom ett barn utanför dörren och är så här: "Hallå mamma." Mm. Alltså så här, nej,
jag vill inte lite bara.
Ja, nej, jag vill att de sover. Jag vill inte att de ska bli liksom involverade i min sexualitet överhuvudtaget. Jag vill ha ett tyst stängt rum. Ja.
Ja, bra. Då kan du släppa loss med piskan. Men jag tyckte det är så intressant, för tänk dig bara när den här nya forskningen kom, vad är det, 15 år sedan, när det då gjorde gällande att unga människor hade analsex.
Mm.
Och då blev det gärna såhär, nej men gud, för att det då anses vara någonting som män, alltså, homosexuella gör. Det var såhär, ungdomars sexuella vanor är ändrade, nu är det analsex hit och dit. Så tänker man såhär, rent kulturmässigt. Jag kommer ihåg en killkompis till mig var i Marocko, och han bara, nej men jag har ju bara haft analsex eftersom alla måste ju vara oskulder.
Ah.
Att det bara är inne på det här, hur jävla mycket som är kulturellt, socialt och historiskt betingat. Så här, kvinnors och hjärnor, mäns hjärnor är olika, allting är så himla olika. Ja. Nej, det är inte så jävla olika. Och nej, det är inte så här, det finns, alltså, allting finns överallt i olika cykler beroende på vilken tid och var man är. Liksom. Mm. Har du svårt att tala om hur du vill ha det, eller vet du inte hur du vill ha det?
Nej, jag vet nog absolut hur jag vill ha det. Nej, och jag har inte svårt att tala om det heller.
Nej. Är du någon som skrattar under sex ibland?
Ja, verkligen.
Mm. Det var länge sedan jag skulle säga.
Nej, men jag kan verkligen skratta. Jag tycker det är så befriande att ha, att kunna vara i både det här liksom så här kåta tillståndet, men sen är man så här, börjar man skratta och man så här garvar åt någonting som är helt crazy, eller att man bara skrattar. Ja, det humor är verkligen, det är väldigt befriande. Jag tycker det har varit som en så här förlösande faktor rent sexuellt.
Mm.
Annars är det så här, man är liksom som en helt annan person när man kliver in i det sexuella samvaron. Mm. Det har jag slutat med. Nej. Jag är ganska mycket med själv.
Ja, du kan få orgasm av hitta nycklarna. Nej, men jag tror att alla skulle vinna på att se liksom det sexuella inte som så mycket som en så här handling som ska ske när vi är kåta. Jag är man och du är kvinna. Utan som du säger, att det kan vara en del av vardagens cykler.
Mm.
Utan barn då. Mm. Blir du bemött på ett kärleksfullt sätt av din partner?
Mm, det tycker jag ju. Det är liksom ganska cykliskt eftersom min man är bipolär. Så han är ju ganska oförmögen liksom att vara kärleksfull både mot sig själv och andra. Och har ju liksom stundtals befunnit sig på väldigt mörka ställen där man liksom inte är så bekräftande mot någon. Men när han inte är det, då är han ju väldigt bekräftande och kärleksfull och härlig liksom.
Mm.
Så det som är svårigheten att navigera, det är att liksom kunna tänka rent rationellt att så här, nej men han, det här är, jag ska inte ta det här personligt. Han är liksom på en plats nu där han egentligen inte skulle vilja vara. Och det kan jag inte säga att jag riktigt har listat ut hur jag ska åstadkomma till 100%. Jag blir bättre på det för varje år, men jag är fortfarande liksom inte riktigt där. Att man, eller man säger att jag kan liksom kliva åt sidan. För att det är också så här att jag har ju behov liksom av att bli hållen och älskad och bekräftad även om han befinner sig i ett skov.
Mm.
Det är inte så att jag bara kan stänga av det då. Och nej, det måste jag också börja omfamna hos mig själv. Att så här, hur ska jag göra då? Jag kan ju inte gå på liksom vänt eller på så här, hur ska det gå till? Det är någonting som vi håller på att figure out. Mm. Men i övrigt, spännande, superbekräftande. Ja.
Och jag kan också tycka att så här, många män och kvinnor förstår inte att mycket av sexet när man mår dåligt är bara en ångesthandling som den andra inte är med på. Man bara, där var jag ett hål. Mysigt.
Mm. Där var jag typ så här, den där spänningen som man pratar om som släpper.
Mm.
Det är så inte sex för mig. Jag går inte runt och har någon spänning och sen får jag knulla och så känns allt bra. Utan tvärtom så tycker jag att så här, det jag kan ha emot sex nu på ålderns höst, det är att jag kan tycka att det är så här, också att jag tycker att jag har det ganska bra. Så att sex, det är inte så att jag går runt i tråkigt äckorhjul och är så här bara, jag måste bara få knulla det en annan gång, jag har roligt. Alltså, nej, jag tycker så här,
om jag bara får gå på stan och knulla.
Jag går som en kattunge, jag läser en saga, jag håller på pular i trädgårdsland eller läser en bok om bin och tycker det är ganska nice. Mm. Och då är det så här, jaha, ska vi ha sex också? Det är också nice, men det finns så mycket som är nice. Så att det är mycket som konkurrerar. Som jag tycker, typ så här, du får välja antingen en 2 timmars ritt ut i skogen på din älsklingshäst, eller att knulla i 30 minuter. Det är svårt. Då kan det ska jag erkänna. Jag kan
köra faktiskt en rumpa.
Nej, men förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis. Det där har också blivit en sån aha-upplevelse hos mig när jag, liksom, några kompisar till mig som jag har tänkt så här, de är världens lyckligaste par och de är så härliga efter alla dessa år. Går iväg och sex ibland lite hemligt på dagen dit, så bara, jaha, de har öppen relation. Du vet, det var så här, jag bara, jaha. Och alla som liksom hänger ihop år efter år, försöker hitta nya sätt, öppna relationer dit. Ja, det kanske inte är hela världen då.
Nej.
Ja, nu gick det sidospår. Nu har det bara 2 frågor kvar. Kan ni njuta av sex på egen hand, om inte, varför?
Onani, alltid ett spännande.
Vår sämsta.
Vår sämsta.
Jag har ju liksom kört lite nu ändå.
Nej, men det är ju samma sak där. Vi är ju, samsovning är ju liksom onanidödare. Det går ju inte att ligga och onanera när man har en 5-åring bredvid sig. Även om de sover så är det liksom så här, nej, där går någon slags gräns för mig. Mm. Jag har inte sex med ett barn i sängen, oavsett om det sover eller alltså nej bara. Så att nej, jag kan inte säga att det är en frekvent förekommande syssla. Men jag gillar onani generellt. Jag tycker det är väldigt, där kan vi snacka om att det är förlösande på något sätt. Alltså, du vet, när jag hade så jävla ont i ryggen, då använde jag ju min galna lilla, den här
kaninen.
Nej, nej, inte
nej kaninen. Den där, gud, vad heter den?
Galenskaps sugproppen.
Ja,
alltså, men snälla. Det var typ det enda som var lindrande för mitt diskbråck. Det var ju helt sjukt. Jag var så här, nej, men nu blir det onani igen. För att jag kan liksom, det är den enda gången det känns som att det är liksom, som att jag klarar av en timma till. Liksom. Det måste ju ha varit att nerverna blev liksom, tog fokus från den här
ryggsmärtan. Men din orgasm gjorde ju att, ungefär som att röka en joppe.
Ja, det var, liksom det var din joppe-grej. Sjukt. Då började jag känna direkt att jag ville så här, skriva en bok om den läkande orgasmen. Men sen, det avtog ju sen i takt med att liksom diskbråket blev värre. Men det var några releasing moments där med den där galna apparaten. Den hör jag för övrigt. Den måste ju bara ligga och damma någonstans.
Men det som är så roligt med den där manicken är ju att det går ju så snabbt. Så jag tror att jag blir lurad.
Ja, jag vet.
Jag är såhär, vad händer
nu? Den är obehaglig.
Vad var det som kom ut ur min pullerulli? Var det typ vätska, ett djur? Fan, grejen. Nej, den är galen.
Nej, den är så sjuk i huvudet.
Det jag vill säga är att man ska kartlägga sin sexualitet lite. Man behöver inte sitta och vara missnöjd med någonting överhuvudtaget.
Nej.
Vare sig med kuka, fitta eller knulllivet. Det är så här, allt går att förbättra. Och det är det som du och jag pratade om innan. Att man, här, man har 3 veckor på sig att berätta om man vill ha nallebjörnsex, kissa på någon. Så här, nej. Nej, det går att ändra sig. Och något måste man hitta på om man ska vara ihop i 20 år. Min bästa kompis var så här, vi har varit ihop i 27 år nu. Jag bara, 27 år? Vi är ju typ 27. Liksom, det går alltid att hitta en ny sexualitet. Och det tycker jag är coolt. Och sen så behöver man kanske inte tycka att det är viktigast i världen.
Lex Linda Skugge.
Mm. Linda, vi älskar.
Nej, men nu får du fan mig avslöja. Okej. Sveriges sexigaste man, enligt Malena Ivarsson och podden Till sängs med kulturen. Deras lyssnare har alltså röstat fram det.
Jag känner mig svag.
Säg det.
Benjamin Ingrosso.
Oh my god. Det måste ju ändå säga mycket om deras målgrupp och lyssnarskara. Att de måste ju vara hyfsat unga, eller?
Men säg någon 40 plus som inte vill ligga med Benjamin Ingrosso.
Jag vill inte det. Jag tycker att han är ett barn.
Nej, inte jag heller förresten.
Vill du det? Nej, men tycker du att han är läcker?
Vadå? Läcker. Ja, jag tycker att han är otroligt läcker. Men det är ju för att han är så jävla begåvad och då blir jag ju liksom betuttad. Men kanske inte behöver sträcka mig så långt. Han är för ung för det kanske.
Eller, jag tycker jag han är liksom, inte. Jag betraktar honom som så här, det är Olgas kompis typ. Alltså ja. jag tycker han är absolut för ung.
Jag har så många som är så här, de, liksom, de kan inte titta på honom. Utan att så här,
men det är ändå gulligt eftersom att han verkar vara så väldigt så här, varm och mjuk och snäll. Och jag tycker också att det var så här, gulligt att få följa att han är så här, kär i sitt ex Linnea.
Och bara inte kan ge
inte kan
sig.
Släppa hjälpa henne och sånt. Alltså ja,
okej,
nej,
och nu,
fint.
Ja, och då vill jag ändå slå ett slag för journalisten Klara Li Lundbergs analys av detta. Jag ska bara hålla den väldigt kort. Hon skriver på ETC och är briljant tycker jag. Hon kommer alltid med nya vinklingar. Så här, hon konstaterar att vinnaren är en horbock i sängen och en feministman utanför den.
Ja.
Mm. Det är jämlikt i köket.
Hur vet man att horbocken är en horbock i sängen? Har han liksom dryftat sina sexuella aktiviteter mycket i Wahlgrens värld? Pratat om sina bondage-fetischer? Eller vad är grejen? Hur vet vi att han är en horbock i sängen? Jag får intrycket av att han är en liten så här Nalle Borno som vill bli omhändertagen och som är så lite osäker och som inte har liksom haft så många tjejer.
Jag skiter i det. Jag vill bara att svenska män ska förstå att så här, det är det vinnande konceptet. Att vara en horbock i sängen och en feministman utanför den. Jag tänker köra grunt igen va?
Men det är väl, jag kan nog instämma i den analysen. Och när det gäller kvinnor då så handlar det ju om att kvinnor då enligt män ska vara arbetsamma, ska ha karriär, ska liksom vara men så här hardworking moms typ.
Mm.
Men i sängen så ska de vara så här undergivna, så här små sexmonster som tar hand om sig.
Precis. Det är liksom och det är därför jag ändå konstaterat att många av mina kompisar som har skilt sig eller separerat nu plus 40 har haft så jävla risigt sex med mannen som de har barn med.
Mm.
För att då måste du vara Madonna och sen får vi antingen knulla med andra eller också så, det är så mycket missionären, det är så mycket inte gå ner.
Mm.
Det är liksom, nej, du blir mamma och då kan inte vi ha ett liksom härligt sexliv.
Man kan inte ha två personligheter, man kan inte ha flera personligheter. Det är liksom, det är ju mänsklighetens stora problem att vi bara så här enkelt spår i hjärnan, vi kan inte liksom tänka i flera.
Den enkelspåriga generationen är vi ju.
Ja.
För att vi har ett val att kunna vara enkelspåriga. Ja. Förr i tiden var det så här, knulla med frugan trots att hon har 53 barn. I alla fall om du liksom är i bondsamhället. För att annars så kommer ingen försörja dig på ålderns höst. Mm. Det är liksom, du kan inte ha någon blick på henne som hora eller Madonna som hon har kunnat ta av överklassen. Nu har alla klasser ett val att titta på varandra med liksom andra blickar.
Jag tror väl också att det handlar jättemycket om att vi lever i en så här i ett samhälle där det faktiskt går att separera och att man hela tiden tänker att gräset är grönare eller vi blir pumpade med valmöjligheter som man kanske inte gjorde historiskt. Men skit i det, det var ändå sjukt intressant och med de orden måste vi ändå avsluta. Benjamin, we're coming for you.
Och nu vill jag då att du ska säga så här, mycket bra analys.
Mycket, mycket bra analys. Väldigt intressant. Och tack för att du påminner mig om den här podden. Jag ska lyssna nu när jag ska åka iväg.
Puss och kram. Puss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.